Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej Anders Barring, välkommen till Kamratpodden 4 meter, svagt obunden mitten.
Nej, för fan vad svårt det är att orientera sig i det politiska landskapet.
Ja,
särskilt efter de här NATO-förhandlingarna, när först när alla varit där och liksom sugit Erdogans tolmado.
Ja, precis. Du, hur... hanterar
hans vinbladsdolme.
Just det. Det
är för det bjuder de ju ofta på.
Men är det som att hans vinbladsdolme, att man liksom bara liksom skalar av den så här, som en lök?
Jag brukar bara lägga den åt sidan.
Ja.
Jag gillar inte det. Gillar. På den här buffén så brukar jag ofta välja bort vinbladsdolmarna. För det är liksom surt vinblad, ris.
Men är inte Metze gravt överskattat?
Jo. Några grejer är gott.
Baba ganoush eller?
Baba ganoush.
Ja.
Hummus gillar vi.
Ja.
Någon liten köttgrej. Sådär.
Mm. Men jag ska säga någon torr pirog. Jag ska säga östra Medelhavet. Nej tack.
Favoritkök?
Jag tycker det italienska och franska och japanska till exempel är tre kök som är kanon.
Italienska, franska, japanska.
Ja. Ja, kanon.
Jag tycker om vietnamesiska köket.
Ja, kanon.
Ja.
Fo.
Tyska faktiskt.
Ja, tyska. Ja, men alltså, tyska köket har i alla fall någon slags karaktär.
Jag har ätit en av de godaste måltiderna någonsin. Jag har ätit på Zoo i München.
Mm.
Det var en varm dag, sommardag. Vi var där.
Berätta.
Ja, vi var där och sen så nu ska vi inte ta och äta något. Det gick förbi en liten korvbar med också bänkar och bord under en spaljé med lite vin. Vinen och så växte sen. Och då köpte jag en inte Nürnberg utan Thüringer.
Thüringer bratwurst,
kartoffelsallad, surkål och sena på en stor öl. Det var det godaste jag åt det året.
Tack för idag Anders.
Och om du som lyssnar vill vara med och stötta oss.
Gå in på patreon.com/4meter. Och donera en liten summa så att Anders ska kunna få åka tillbaka till München och sitta på Zoo under en spaljé ätandes en Thüringer bratwurst och drickandes en stor öl. I sejdel tänker jag att det var.
Nej, det var i glas.
Det var glas.
Jag gillar inte sejdel, jag gillar glas.
Ja. Även om sejdeln är av glas så är det fortfarande är du glad, med en glaskille.
Högt smalt glas, det kändes ändå tyskt.
Fördelen med sejden är ju att den kan
svingas.
Den kan svingas.
Ja.
Den kan svingas på olika ölkällare i München. I mer eller mindre politiska syften.
Jag var sträng mot det och du tyckte om det. Fick jag höra av en servitris på den här, vad heter det, Moldau som ligger nere i Hornstull.
Ja.
Hon kom med fyra sejdlar och sa att jag var sträng mot det och du tyckte om det.
Den bästa servitris jag någonsin hört talas om. Så men kan det vara så att din bästa matupplevelse är på Zoo i München, din bästa servitrisupplevelse på Moldau i Hornstull?
Ja, det kan det fan vara.
Ja.
Det är fan, vi var 5-6 grabbar och hon tog oss alla med storm.
Ja.
Jag var sträng mot er och ni tyckte om det.
Ja, tog hon er i örat bildligen eller bokstavligen?
Bara bildligen.
Ja. Men jag hade gärna blivit tagen i örat av en servitris.
Vi bara stopp min kropp.
Ja, precis. Ja. Men,
Nej, men alltså det var roligt och sådär, men hon stretchade humorgränsen. Mm. Sen så gick hon snabbt över det korrekt. Jag tog upp beställningar. Ja,
jävla tajming.
Att någon inte kunde välja vad de skulle ha för tillbehör till sin schnitzel. Så, ja, du kan ta det. Ja, jag var sträng mot det, du tyckte om det. Så en gång. Sen var allt korrekt.
Ja.
Alltså. Vi la korrekt drick så gick vidare.
Ja.
Jag bröt arm den kvällen senare, jag kommer ihåg.
Oj.
Mot min svåger Rickard.
Ja.
För jävla ont. Jag har ju hört talas om att man kan bryta armen under armbrytning.
Ja.
Alltså att benet kan gå av.
Ja.
Det var nära den kvällen. Ja. Som att
det knäcks liksom.
Bångnade.
Och fy fan, alltså det där är så att byta arm på fyllan, det är så jävla dumt.
Dumt.
Ja, men vi var ju på en fest på Akademiska föreningen i Lund när det var armbrytning och en kille bröt armen. Jag tror han bröt armen, alltså tänker du liksom övre armen.
Ja.
Det var liksom helt sönd. Liksom, det var inte så att det stack ut ben, men det kändes som att den liksom, liksom söndertrasad arm. Och sen så var det någon läkarstudent där som kom fram och sa, vänta här, du har, det är bara lux, du har bara liksom, axeln har bara ramlat ur. Och han bara, nej, 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 nej. Och hon bara, jag var sträng mot dig och du gillade det.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Men du Anders, jag har en fråga till dig.
Ja.
Hur är du med så här förlåtelse? Förlåta tidiga synder och så där hos folk?
Jag är dålig på det tror jag. Jag kan gå och bära på, det har vi pratat om tidigare. Tror jag.
Har du något
kan...
exempel? Du får gärna anonymisera.
Ja, men jag hade en chef på 90-talet som jag jobbade med som jag skulle ha en bild av. Jag skulle klappa till honom fortfarande när jag träffade honom idag.
Ja. Men,
alltså, om, klappa till.
Men om det är någon person som, ja, men om det är Ingvar Oldsberg död, men säg att han hade tafsat på dem på 90-talet. Liksom, hade du förlåtit honom då nu? Eller liksom, hur lång tid ska det gå?
Oj, vad svårt. Nu fick jag förresten så många bilder i huvudet. Jag hade nog förlåtit honom idag. För det. Men det handlar ju väldigt mycket om att det är kopplat till en själv. Hade han tafsat på mig eller någon mig närstående eller varit en annan sak. Men visste jag att han hade tafsat på någon. Och då kanske också genomgått någon form av reningsbad och pudlism. Men om man fortfarande förnekade det idag så hade jag svårare att förlåta Bert Karlsson för hans uttalanden om Lena PH. På 80-talet.
Vad sa han om henne?
Att hon hade kåta ögon.
Ja. Mm. Ja, det är ju lite fräckt kan man ju tycka. Ja. Men samtidigt så är det ju inte så här, det är ju bara ord, tänker jag.
Ja, men det är ändå någonting som en kar i 45-årsåldern säger om en 17-åring. Jag vet inte. Hon var väl också väldigt mycket hans våld. Men då minns jag att jag hajade till och hackade till. Och
men var det så att du redan då kände det här? Nu liksom börjar mitt feministiska uppvaknande.
Ja, faktiskt.
Och när hon var 17, då var du ungefär 17.
Vad kan jag varit? Vad kan hon ha varit? 65?
Är hon det?
64, 65.
Är hon det? Ja, något sånt va?
Jag tror hon är det. Något snäppet äldre än Carola, tror jag.
Mm. Men om säg, en motorjournalist på en stor dagstidning då för 40 år sedan råkade kniva ihjäl en kille, vad, skulle du förlåta honom idag då? Eller?
Alltså jag skulle det ifall han på sin byline-bild fixade skägget. För att det ser inte klokt ut. Nej. Det är nästan extremt.
Jag är inte säker på att han är motorjournalist på en stor tidning längre va?
Var befinner han sig idag då?
Ingen aning. Jag anonymiserar det här för att jag vill inte åka
jag
på
inte, jag inte, nej, jag har inte, jag vill inte bidragit till att anonymisera. Finns det sig en motorjournalist som inte har skägg?
Håkan Mattsson.
Okej, okay. Jag tänkte man kan ändå fortfarande tänka att det är Christer Glänning också.
Ja, precis. Han är död. Ja. Skitsamma. Jag frågar allt det här. Vet du varför jag frågar allt det här?
Nej.
Därför att Centerpartiet är på väg att välja en ny partiledare. Det är Muharrem Demirok heter han.
Det där ska alla lära sig att uttala snabbt och snärtigt.
Och då är frågan om hur pass liksom, kulturellt bevandrad man ska vara. Ska man säga Muharrem eller Muharrem? Alltså så där, hur pass mycket ska man... Det finns ju vissa som då, det har vi kanske pratat om tidigare, som säger så här Muhammad. Så.
Ja.
Alltså, så. Det här har jag kanske också sagt någon gång tidigare på det, men när jag bodde kring Möllevången i Malmö, då var det väldigt mycket att folk så här var medvetna kring Israel-Palestina-frågan och sa Hamas om Hamas liksom. Alltså det var någon kille med så här, men typ tänkte jag liksom ganska mjuka byxor och dreads, alltså den typen, alltså luktade lite så här funky, så han gick omkring och liksom så här strödde sådana liksom kommentarer ur sig liksom att tycker det är liksom orimligt att Hamas ska, han pur svensk, alltså, han kunde... att Hamas ska ju klassas som terrororganisation alltså. Men han Muharrem Demirok, han då är det ju så här inför det här valet, så då ska man ut med allting som man har gjort då. Och den bästa grejen var att han hade ätit någon sån här hash brownie.
Ja, var det bästa?
Nej, men det bästa var ju, det tyckte jag var härligt. Ja. Då tänkte jag, det här är min gubbe.
Ja,
men sen kom det ju fram då att under 90-talet så hade han ju då tydligen åkt liksom, alltså, två misshandelsfall på 90-talet. Jag har inte läst allt, men det verkar som att han hade skallat någon med något tillfälle. Och jag kan ju, då är det såklart att hela SD-svansen på Twitter och övriga sociala medier är ju superupprörda över det här då. Såklart. Och så jämförs med så här, ja men om det hade varit SD så hade man, då hade det varit andra bullar så här. Oklart om det hade varit det.
Ja, nu är det ju de bullarna. Ja,
exakt.
Så men, bullarna är ju där.
Men jag tycker det är lite intressant så här, vad man har gjort tidigare i sitt liv och liksom vad man ska, hur man ska dömas och vad man ska ta med sig. Men är det så som du sa om den här chefen, eller du sa det kanske lite allmänt, att det beror på liksom hur man förhåller sig till det idag?
Jag tycker det är så svårt, för jag är väldigt dålig på den här typen av etik eller så här moraltest. Så där alltid så känslostyrt, och det handlar om att jag har blivit kränkt av någon. Så den killen som du skallade av, vad hette han?
Muharrem Demirok.
Ja, han som blev skallad av Demirok. Du hör ju direkt i hockey-Sverige, det är man bara Demirok. Det sitter ju så här skitbra, Demirok.
Man den tänker så här, hälften Demi Moore, hälften The Rock. Demirok.
Då tänkte centern också. Det var därför de valde honom.
Demirok, det låter det jävla bra.
Demirok. Det låter kurdiskt.
Kanske.
Så in i
jag har inte kollat upp det. slapp research.
Nej, men han som är skallad av Demirok. Det är väl hans fulla rätt, eller hennes fulla rätt, att gå runt och fortfarande känna sig skitkränkt. För det är ju en kränkning att få bli misshandlad.
Men det kan ju vara så att, vi säger att det var en kille då. Att han har krogbråk eller något. Eller något bråk bara. Att han har förlåtit Demirok för jättelänge sedan, för att han har gått vidare. Alltså Demirok kanske blir dömd i tings för det här och fick något så här, alltså, kanske böter eller villkorligt eller något, för att det var liksom inte så farligt. Den andra killen, ja, men han liksom fick liksom lite blöd i näsan lite grann. Och sen har han gått vidare, så att han har förlåtit Demirok. Men sen är det plötsligt som att alla då ska bli kränkta av den här.
Men det är det som är grejen, att vi har ett rättssystem som ska tvätta folk rena på något sätt.
Precis.
Vi lever i en rättsstat. Därför ska jag har inte jag heller rätt att gå runt och vara arg på den här killen som jag jobbade med på 90-talet, även om han aldrig blev dömd i någon eller ställd inför rätta för att han var en douchebag.
Ja. Men sen är det också den här gamla, alltså, bättre dikotomin mellan förnuft och känsla. Att förnuftsmässigt så kan vi kanske inse att han är liksom den här Demirok, det var för det första var det på 90-talet och det kanske var 25 år sedan minst, och för andra så har han avtjänat sitt straff om han då blev dömd. Så att det liksom helt rimligen så borde det inte vara liksom ligga honom till last. Men sen så kommer de alla känslorna upp här och inte minst då liksom, alltså välja basen, utan de liksom sätter upp fingret i luften och bara, ja men det här känns inte helt kosher med en kille som kanske har skallat en annan snubbe även om det var 25 år sedan.
Hur gammal var han när det skedde? Var han 17?
Nu har jag gjort slapp research här, va? Men jag tänker att han är kanske snarare i 40-årsåldern än 50-årsåldern.
Okej, okay, så att om han är född 1975 då? De lär ju inte välja en partiledare som är född före 70-talet i Centern. De vill ju ha så ungt som möjligt. De vill ju ha liksom Håkan Bråkan som partiledare. Men det är väldigt svårt att se att Annie Lööf skulle ha skallat någon. Särskilt, eller kanske på 90-talet när han gick på dagis, men...
Men alltså, kanske att de skallade en ko någon gång på gården hemma i Maramö. Att det var någon ko som inte så hade svårt med kalvningen, och Annie Lööf bara gav kon en riktigt dansk skalle, liksom, en småländsk skalle.
Men då var det liksom det enda sättet att få den kon att krysta rätt.
Ja, precis.
Men det löste...
Demirok är 76a.
Okej, så han var mellan 20 och 25 då?
Ja, men 76, alltså 96.
Han var mellan 15 och 26. Ja. Han var mellan 14 och 24.
Ja. Så att det är ju... alltså han kan ju ha varit 17, men han kan också ha varit så här, gått på universitetet.
Ja, det är ju jättesvårt att uttala som man inte vet vad det är, men uppenbarligen har blivit dömd för det eftersom det är ute.
Ja,
för det är inte bara så att en snubbe går runt och säger att han skallade mig, utan det måste ju finnas.
Nej, jag vet inte riktigt om, återigen, jävligt slap research. Ja. Men det var liksom inte meningen att vi skulle skärskåda just i fallet. Nej. Det var mer så här hur man ställer sig till saker som folk har gjort förr. Liksom.
Ja, men då tycker jag ändå att vi skulle, men hela diskursen idag bygger ju på känslor. Och man längtar ju tillbaka till en tid när folk kan göra bort sig, men att det finns ett system som kan tvätta det rent. Sen finns det vissa saker man kanske aldrig kan förlåta. Men har man tagit en påföljd, så har man tagit en påföljd, och då ska man ju i lagens mening kunna gå vidare.
Ja.
och bli förtroendevald.
Mm.
Så att, ja, då säger jag så här, jag tycker att har han bara tagit ett straff så är det grönt ljus för mig.
Men sen är det ju nästa nivå, det är ju också om han någonsin ska vara med i liksom en partiledardebatt och diskutera brottslighet med någon typ av trovärdighet. Kommer de andra bara liksom hugga ner på honom? Så, men du har ju skallat en kille. Ja.
Men det är väl ganska många som är ute och debatterar brottslighet som är gamla brottslingar.
Mm. Kanske inte på partiledarnivå.
Nej. Hade han kommit från ett avhopparhåll hade det varit intressant. Mm. Att han hade gjort politisk karriär på att han är för detta gängkriminell.
Det. Ja.
Men om det bara dyker upp så där att...
Ja, men det här är väl snarare någon typ av... Jag ska inte säga att han är en politisk broiler, men han känns ju som att han har gått någon typ av... Ja, men han har läst statsvetenskap och sådär. Och gått någon politisk väg. Så.
Ja.
Återigen, det är gissningarnas avsnitt.
Ju, jag hoppas verkligen, alltså, för Centerns skull, att de har valt rätt. Mm. För att de ligger ju farligt nära och blir ett helt marginaliserat politiskt parti. Ja. Eftersom de inte har någon blocktillhörighet. De har liksom ingen...
Men jag tyckte ändå att för min egen politiska kompass del så tyckte jag det kändes på något sätt som att han hade förstått vad centerväljarna och kanske vad folket vill, att han ville ompröva Centerns skolpolitik till exempel.
Okej, men det har du gjort research på i alla fall.
Det sa han, att han ville ompröva, alltså att han ville titta på skolpolitiken och det här med vinster i välfärden och sådär. Som ju liksom limmar mycket bättre, tror jag, med centerväljarna och svenska folket, svenska mittenväljare som är trötta på det här nyliberala experimentet. Alltså det är det, alltså jag har inget emot Annie Lööf, men hon, alltså just det där, men det har väl också pratat om innan, att hon har utgett sig för att vara någon slags socialliberal liksom person, men det är hon ju bara i flyktingfrågan. Alltså allt övrigt så är hon ju så här Ayn Rands ande personifierad. Mm. Liksom. Ayn Rands dödsbo, representant i Sverige, Annie Lööf.
Jag tror att hennes stora politiska förebild var Margaret Thatcher.
Ja, exakt. Det säger någonting.
Ja.
Så att jag tycker att Annie Lööf mångt och mycket har varit en ulv i fårakläder.
Men det säger någonting om Centerpartiet, att det går att liksom tolka in så mycket i vad som är Centern.
Ja, men alltså att den politiska offentligheten och politiska journalister också på något sätt har placerat Center som ett mittenparti, vilket jag inte tycker att det är.
Nej, det där är jätte... Eftersom det ligger till höger än Liberalerna och KD i många frågor.
Ja, nej,
och Moderaterna.
Ja. Så, men jag tror ju att då Centern kanske under Demirock då, Demirock, kan hitta någon slags balans i mitten där som de traditionella centervärdena kanske liksom lite mer kan identifiera sig med. Om man då kan borsta av sig den här danska skallen 96 i en krogkö i Motala.
Ja, är det bönder, tänker du, att det är lantbrukare i Ångermanland som man riktar sig till, så tror jag inte att en dansk skalle i en krogkö 1996 är så farligt.
Nej, jag kan säga så
där. Då är det värre med liksom så här HBTQ-engagemang och att man ska få gifta sig med sin gris och sådana saker som centerpartister har vräkt ur sig.
Ja, men så här, för en centerpartist i Ångermanland så är det viktigare att det är viktigare att man har skallat en bög än att man har liksom stöttat en bög.
Han är vår kille. Han är min representant. Demirock är min representant.
Ja. Jag kan ju säga att Demirock, det är min nya gubbe i svensk politik.
Demirock eller Demirock?
Demirock.
Demirock.
Demirock. Visst att Demirock har joggat i gråa joggingkläder upp för trappan till Philadelphia Museum of Art. Till tonerna.
Det blir gröna siffror för Centern eller röda siffror för Centern?
Jag tycker det är jättesvårt att säga om.
Mm.
Nu är jag ju inte Thomas Ramberg på Sveriges Radio. Och inte heller Fredrik Fürstenbach, den andra politiska
kommentatorn. Som man kan aldrig skilja på dem.
Nej, men om man ser dem i verkligheten så ser man att Thomas Ramberg kanske är 10 år äldre än Fredrik Fürstenbach.
Så kan man slänga in Thomas Hempel också där.
Ja, det kan man
så
göra.
Blir det ännu virrigare.
Ja, fy fan vad stress. Ja, vilken stressande stress. Situation. Alltså man ska säga, någon slags line-up. Alltså så. Det är också så här med radiomänniskor att nu råkar då Fredrik Fürstenbach bo här i Gröndal. Ja. Så då ser man honom lite oftare. Så man har någon slags, man får en sån här känsla. Man liksom kalibrerar in sig mot Fredrik Fürstenbach kanske en gång i kvartalet, så man ser okej, nu ser Fredrik Fürstenbach ut sådär. Ja. Och det är inte så att han klipper sig hela tiden så att han förändrar sitt utseende. Men och sen har du sett någon sån här byline-bild med Ramberg också. Men det är de här Sveriges Radio-människorna är ju svåra. Alltså de som inte är mest kända. Så.
Man får ju hålla sig framme när de kör presskonferenser från riksdagshuset och bara så här, när Thomas Ramberg ställer en fråga så bara sådär ser han ut.
Ja.
En journalist som jag undrar hur han ser ut egentligen, som jag inte tror att han ser ut som på sin byline-bild, det är ju DNs Johan Esk.
Mm.
Den bilden är ju tagen för 25 år sedan. Mm. Det kan ju vara en sån taxichaffis sätt då. Johan Esk.
Johan Esk sitter på någon så här lokal pizzeria i Farsta med en skinnjacka och äter en kebabpizza och en stöl. Men Johan Esk är ju sån här person som, alltså han har ju så här extrem längdskidåkar-aura. Han älskar ju längdskidor. Han har ju skrivit mycket om svensk och norsk längdskidåkning, så att jag tänker att han är en sån här något av en hurtbulle som tar på sig liksom trikå kanske innan jobbet, kanske 2-3 dagar i veckan åtminstone.
Att han springer till jobbet ibland och sådär.
Ja, och att han åker på vinterhalvåret och åker på någon konstsnöslinga i Täby eller så.
Mm.
För att hålla i form och för att han tycker det är kul. Jag tror kanske att han kan vara en sån ändå, någorlunda fit fortfarande. Så.
Jag hoppas det. Men för jag
hans åker, egen skull och hans familj.
Journalistgrejen, liksom, att journalister är det mest nedsupna yrkeskåren. Särskilt så här sport och kriminalreporter.
Men är inte det också någonting som har förändrats väldigt mycket de senaste åren?
Kanske.
Alltså just det där med supandet på kvällstidningsredaktioner och att journalister liksom älskar sponker och så. Jag tänker att journalister idag är mycket mer att han har sin kropp medvetna så.
Jag brukar se två Aftonbladet-journalister och de brukar promenera tillsammans på Norra Hammarbyhamnen längs med gamla kajen där. Och det är Jan-Olof Andersson och Lasse Andrell.
Okej. Okay,
Där spottas det inte glaset kan jag säga.
Gossen och gubben.
Jaja. De killarna, de tackar inte nej till en förstärkt lunch.
Nej. Och det har du sett med egna ögon eller?
Nej, men det ser man.
Man ser på
och det här kan vara ren ärekränkning. Då får jag ta det.
Mm.
Då kanske jag får komma ut på andra sidan om 25 år som Demi Rock. Men jag tycker att jag kan spana. Där är det ingen fitness-trend som...
Jag har en lite speciell relation just nu till Jan-Olof Andersson eftersom han är den som då på Aftonbladet har uppgift att recensera alla På spåret-avsnitten.
Ja.
Och han har väl varit helt okej hittills. Så, men det är lite grann. Alltså så här, om man ska så här, börja så här, skämta för mycket om honom så där, så ja, det är klart jag kan göra det. Det spelar inte så stor roll.
Ta den risken.
Ja, nej, men alltså det är inte så. Men jag tänker så här. Det är alltid lite speciellt att så här, skämta om någon som man vet kommer skriva om. Och så där.
Ja, jag fattar.
Men skit i det. Men Jan-Olof Andersson har ju en extrem trenchcoat-aura.
Ja.
En beige.
Loden faktiskt.
En lodenrock.
Han går med loden och...
En blå eller grön?
Grön. Och okay. Andrell kör kavaj.
Okay.
Året om.
Okej, men ingen så här jacka?
Nej, kavaj. Kanske någon sån här kviltad väst under. Men sen så halsduk, jeans och gymnastikskor.
Ja.
Det är Andrell. Aldrig mössa. Aldrig sett Kane mössa.
Nej.
Utan det är de här glasögonen, det röda, Karl-Bertil Jonsson-håret, kavajen och så lite, han ser ofta ut att frysa. Mm.
Har han på skinnhandskar eller?
Ja, det kan han ha.
Mm.
Det kan han ha. Mm. Han bor ju precis vid min arbetslokal, det är okay. man ser.
Så det är därför, och sen kommer Jan-Olof Andersson och hämtar honom, Lasse Andrell, och så
jag
går
kan
han
tänka mig att
med
de vankar av honom mellan Danvikstull och Skanstull.
Just det.
De vankar.
Men det är ju sådär, är det
går ner på thai-båten och tar en stor stark.
För det är en tråkig sträcka för dem på det sättet, för det är ju inte så restaurangtätt. Det är ju liksom thai-båten och sen är det väl någon liten sylta på borta vid gamla bussgaraget där. Alltså
det finns en där. Det finns en Södergruvan. Så kan gå från Södergruvan, ta en stöd och så kan han gå hela vägen Och sen så började det väl bli jobbigt ungefär i höjd med där båtarna över till, skulle de kunna hoppa på en båt och åka över till brödernas på andra sidan, ta en stöd och sen tillbaka och sen gå till Thai-båten. Men jag tror att Jan-Olof är den som har karaktär och säger, nu går vi, Lasse, nu går vi 400 meter till, okej.
Nu går vi 400 meter, det vill säga dagsverket som vi brukar kalla det.
Lasse bara, jag vill göra det, men snacka inte om det så mycket.
Nej, men då kanske, men då är det ju så med Jan-Olof Andersson och Lasse Anrell att de tillhör ju de som började jobba på kvällstidningarna på 70-talet.
Ja, men jag tänker att det var därför jag tog upp dem, att Johan, jag ser att Johan Esk är deras generation, kanske något yngre.
Precis.
Men sen kommer de här liksom yngre sportjournalister. Men det är också, jag tror att det är skillnad mellan de som sitter, som har via Play-gig liksom. Typ så här, vad heter han? Hurtbullen från Kiruna.
Erik Niva.
Erik Niva. Mm. Han dricker nog fortfarande bara läsk. Men jag kan tänka mig att det finns ett gäng där som är tjockare än sin byline-bild även idag.
Mm.
Eller sämre skick.
Precis. Och med modern teknik så kan man även i tv göra folk smalare.
Jajamän.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men var kom vi ifrån?
Ja, men det var ju fortfarande att jag tycker inte att det är utrett om vi kan förlåta Demirock eller
jo,
inte.
Jo, men då skulle jag säga att det kan gå två håll.
Ja.
Alltså jag tror att det är för tid att säga någonting om han kommer vara ett sänke eller en luftballong för Centerpartiet. Om man kan skaka av sig det här med den här ringa miss, som vi säger. Eller miss.
Ringa miss.
På ett bra sätt. Så där, då tror jag att det kan bli bra faktiskt.
Ja, det måste bli en ordentlig genomlysning av det. Mm. Men han måste ju ha någonting eftersom de valde honom.
Ja, men det är också så här, det var ju två andra som var med i den processen. Man var dåliga, de måste vara liksom så här. Den här killen, han har begått två misshandlar på 90-talet, men nej, vi tar ändå honom, va?
Ja, det måste ju vara så. Jag läste en lång intervju med en av de där kvinnorna som har varit inte vd för Företagarna, men typ skånsk, va? Typ något äldre än oss.
Jag kommer inte ihåg.
Ja, men hon var en kandidat. Så då har väl DN gamblat med att det är hon. Det händer de väljer. Så väljer de Demirock.
Ja.
De har väl också tittat på dem. Han har ju skallat en snubbe. Han ska ju inte.
Mm.
Han ska inte in i. Han ska liksom inte upp där.
Men det visar på handling. En dansk skalle visar på handlingskraft.
Ja. Men jag tycker saknar lite överlag. Alltså nu sen Stefan Löfven försvann från politiken så saknar jag de här gamla gubbarna som har liksom förtroendevald skrivet i pannan. Alltså som för mig urtypen är ju Torbjörn Fälldin.
Ja, just det.
Som var så att när man som barn satt och tittade på tv och Torbjörn Fälldin dök upp i rutan, då somnade man direkt av uttråkning.
Ja, ja.
Den typen av politiker, jag saknar. Det känns som att så alla politiker på 70-talet, om man skulle imitera, hade man en bra Torbjörn Fälldin, då hade man också en bra Ola Ullsten och en bra Nils G. Åsling.
Så här, lär dig imitera en, få två på köpet.
Ja, exakt. Då pratade ungefär så här, det här är Ola Ullsten. Ja. Men sen så dök, vet du vem som började bryta den här trenden?
Ulf Adelsohn.
Japp. Solbränd, bastkjol. Ja.
Det pigga alternativet.
Ja, han, det här, de här två gubbarna, eller de här gubbarna, det är ju så stark öl och snaps.
Mm.
Han drack paraplydrinkar.
Ja.
Liksom.
Ja.
Och jag saknar verkligen de här gamla männen.
Mm.
Alltså, det finns, jag har ju sett den här dokumentären, Kristina Lindströms Torbjörn Fälldin dokumentär.
Nej.
När han sitter, han röker ju så mycket.
Ja.
Och det finns
pipa, va? Eller också cigarett. Ja. Och eventuellt köpt några sex. Det vet vi inte.
Ja, det är precis i den här Geijer-skandalen så skulle Torbjörn Fälldin också varit där.
Mm.
Ja, det känns inte alls som att det är hans image.
Nej.
Men han drog ju snus också.
Så han snusade, rökte cigg och rökte pipa.
Han blev 90 år. Nej, men han känns så jävla... Man får liksom syrebrist bara man ser en bild på Torbjörn Fälldin. Mm.
För att han röker så mycket eller för att han...
Han röker så mycket att han känns dåligt syresatt. Ja. Han säger tråkiga saker.
Ja. Men var det så bränt in att ju tråkigare man var desto mer förtroende fick man bland svenska folket?
Ja, det är en jävligt bra fråga faktiskt. Palme var ju inte svintråkig.
Nej, Palme var ju ändå lite hade ju happening.
Han hade inte supermycket förtroende hos svenska folket heller. En ganska stort förakt för honom.
Det gick väl lite upp och ner, tänker jag. Sådär. Men det är klart att det hela tiden fanns någon typ av... att man tyckte att han var lite fonoben och att han var liksom... Han hade så här utbildning och intellekt och sånt.
Ja, just det.
Det gillar man ju inte.
Nej, men han kände att han kanske var sin tids Ulf Adelsohn då, som bröt av mot en trend. Men Erlander kände som att han axlade ett ansvar.
Men Sverige har ju aldrig haft en politisk tradition som har andats så här intellektualism. Alltså till skillnad från Frankrike, man tar ju det hela det som exempel. Att det där har ju liksom alla politikerna gått elitskolor och de är ju superarroganta. Men de är också välutbildade och smarta. Och så säger jag inte att Stefan Löfven inte är smart, för han är ju liksom, jag tycker han var en väldigt kompetent politiker och är liksom säkert bright på sitt sätt, men han liksom, det andas ju inte så här privatskola direkt. Så.
Nej, det gör det inte. Det andas inte, så det kan skilja på hexamet och alexandrin.
Nej,
och
precis. Nej. Kan du?
Ja, det tror jag. Ja. Men vet du vad de andas?
Det är någonting med jambor och trokera, va?
Ja. Vet du vad de andas?
Nej.
De andas idrottsrörelsen.
Ja.
Och då tänker jag framförallt på Ingvar Carlsson.
Ja.
Så jävla idrottsrörelse han är alltså. Mm. Det är väldigt mycket svensk. Och han känns också som en väldigt så här, en 70-talare som var med på 90-talet.
Mm.
Göran Persson var någonting annat. Han kändes, men Ingvar Carlsson alltså. Där har vi en politiker som inger förtroende och som faktiskt fortfarande lever.
Ja, jag intervjuade honom i somras.
Gjorde du det?
Ja, det var jättekul. Jag var på Sergels torg, så var det då 50-årsfirandet av FNs miljökonferens 1972 i Stockholm, som var FNs första miljökonferens. Och Ingvar Carlsson var ju, han var inte aktiv och arrangerade den, men han satt i regeringen då. Eller var någon slags player då. Jag tror han var minister. Men så då han var liksom, han mindes tillbaka, och sen var det en annan herre som var med och arrangerade.
Vad tror du var den stora springande frågan 1972, miljö? Ja, men var det olje, tjockolja?
Nej, men det var nog mycket miljögifter, tror jag.
Ja, just det, såklart. Det
var, men jag, sen hade väl liksom utsläppsfrågan och alltså, men miljögifter, men även alltså, utsläpp i form av, ja, men svavel och kol, men mer ur en, liksom, en lungsynpunkt än ur en, vad säger jag, ur en klimathotsperspektiv.
Ja,
så.
Ja.
Men så det var väl, men och sen kom väl försurningen starkt där 70-80-tal, och alltså det var helt andra frågor, men med mycket miljögifter skulle jag säga.
Försurningen, det har man glömt.
Miljögifter och utsläpp, farliga utsläpp då som förorenar luften.
Just det, det var det de pratade om.
Ja. Och det var ju reellt då.
På 50-talet så handlade det om skadeinsekter. Vi måste komma att få bukt med skadeinsekterna.
Ja.
Det var miljögrejen då.
Ja, precis. Ja.
Och då har vi DDT här.
Yes. Ja. Vi har en smart liten produkt som heter DDT. Det är någon, om det är DDT eller någon annan sådär produkt som renderade något Nobelpris, tror jag. Men det finns några sådana här som är, okej, han fick Nobelpriset för det.
I kemi då?
Ja, eller om, ja, precis.
Och du kan ju tänka dig hur mycket hungersnöd som DDT räddade folk ifrån. Mm. Alltså... Det tror jag att det blev stora skördar och mycket fosterskador på nästkommande generationer.
DDT, bra och dåligt kan man säga.
Ja. Nej, men jag vet inte vad jag ska säga. Vi får väl se. Vi ger Demirock ett halvår.
Ja.
Faktiskt. Mm. Han förtjänar det.
Mm.
Med tanke på den research vi har gjort så känner inte jag riktigt att du och jag är männen att döma honom.
Nej, men jag känner också att det var den slappaste research jag någonsin har gjort, tror jag.
Ja, den var slapp.
Ja, fruktansvärt slapp.
Men även en slapp research är ju research.
Ja, eller hur, precis. Men det kändes ändå på något sätt kongenial med den här podden.
Men vad säger du då? Kan du förlåta honom? Du har inte riktigt kommit ut med det.
Ja, det kan jag nog. Alltså, ja. Jag tror att för mig, det betyder inte så mycket för mig faktiskt.
Det här är liksom, påminner lite om så här, Galenskapen och After Shave gör parodi på ett nyhetsprogram när det inte har hänt något.
Nej, men jag tror också att jag...
Det har inte hänt någonting, och nu vädret. vädret idag ungefär som det var igår. Och i övermorgon så kommer det att se ungefär likadant ut som det gjorde igår.
Menar du att hela det här poddavsnittet är så här? Nej.
Nej, jo, men det är, jag tror att det är väldigt mycket så här insomnings, lyssna på när man ska somna.
Ja, nu ska vi inte, vara för hårda mot oss själva.
Du, kollar du på The Crown?
Nej.
Gör inte det?
Nej.
De är inne på sin femte säsong.
Ja, nej, men det, jag hoppar aldrig in och sen blir det inte av.
Du vet vad det handlar om.
Ja.
Engelska kungahuset,
ja.
Och den boja som kronan innebär. Mm. Att, ja. De har ju då jobbat sig från 1947 ungefär, när Elisabeth fortfarande var bara en vanlig prinsessa.
Mm. Men det börjar att hon kröns rätt tidigt, va?
Ja, hon kröns ju, hennes pappa dör ju av lungcancer 1952, eller 51, och sen så blir hon krönt 52, tror jag. Eller om det är 52-53. Men hon, man följer hennes liksom.
Men är det en halv säsong innan hon kröns, eller?
Nej, det är ett avsnitt bara.
Ja, just det.
Och hennes pappa spelas ju av Jared Harris, alltså Richard Harris briljanta skådespelarson. Han spelar gamla kungen Edward, va?
Mm.
Som är jävligt fin. Så. Och han lämnar över liksom ämbetet till henne på ett bra sätt. Och sen så handlar liksom serien om hur hon axlar här.
Ja.
Ganska balanserad och kungahuset in i en allt mer modern tid. Så där, det här med gamla. Liksom en kung som har sin makt av Gud. Mm. Ska engelsmännen fortfarande tro på. Och det som gör att man kollar på den. Det är autenticitetsfaktorn. Att, trots att allt är extremt fiktivt. Så är det så skickligt gjort. Så att man känner att så här gick det nog till.
Men de stora förloppen är verkliga. Och sen det som händer i själva dialogen är ju påhittat.
Man kan ju för ingen vara där.
Nej.
Nej. Men fram till det jag såg, nu är jag ju på säsong 5 och nu är det ju väldigt mycket Charles och Diana. Det är 90-tal alltså, det är 1995 nu.
Just
det,
och Dominic West spelar Charles.
Dominic West spelar Charles och
Diana. Kunde du inte hitta någon med lite mer utstående öron och större näsa, eller? Dominic West har ju ett ganska välbalanserat ansikte.
De får verkligen jobba med honom för att han ska se riktigt osexig ut.
Ja.
För det är ett fullt blodskar alltså.
Ja.
Dominic West. Ja. Sen så har de också castat en Diana som är jävligt bra skådis. Och det är väldigt mycket ligger på henne.
Mm.
Men hon är ungefär ett halvt huvud. Jag ser att hon är 1,90 lång.
Oj.
Den skådisen. Hon är jävligt lång. Så jag tror kanske att Dominic West trippar runt på platåskor eller någonting. Ja. Och det är väldigt mycket att hon sitter ner i olika scener. Så.
Konstig casting.
Men nu handlar det om dem. Mm. Och igår så såg jag ett avsnitt som handlar om, hon är väldigt utfryst av familjen. Mm. Hon har knappt kontakt med sina barn. Hon är inte välkommen hos drottningen. Alla föraktar henne. Dominic West håller på med Camilla Parker Bowles. Mm. Så hon sitter ensam i Kensington Palace och har tråkigt. Och då så har hon en väninna som ska göra en bypassoperation. Hennes man ska göra en bypassoperation. Hon följer med henne som stöd i sjukhuset. Mm. Och de har ju gjort den här serien väldigt mycket jobbad utifrån att hon är extremt påpassad. Så att hon kan knappt gå utanför dörren utan att folk kastar sig på henne. Hon måste ha på sig peruker och sådär. Men när de sitter där på sjukhuset så är det helt, då är det ju hunky-dory. Där sitter Diana och hennes väninna och sen där sitter ett par och läser någon veckotidning. Och det är som ingen som tar någon som helst notis om henne. Men sen dyker upp en läkare som berättar att operationen gick bra. Och då blir en kar i så här, 45-årsåldern, lätt överviktig man från Pakistan. Och man förstår snabbt att Diana hyser väldigt, väldigt starka känslor för den här läkare Khan, som han heter. Hon tycker att han är sexy. Så hon börjar uppsöka sjukhuset väldigt mycket. Man förstår sen att hon gör det bara i akt och mening att få stöta ihop med honom igen. Och hon pratar med patienter och hon skojar med sjuka barn på canceravdelningen. Hon sitter hos gamla döende, senildementa människor och sådär. Och är bara jävligt skön. Och en kväll, 2 veckor senare, så dyker han upp och vill bara tacka henne så mycket för det. Hon har hört att hon har varit där och vill bara tacka henne så mycket. Så frågar han nu, har du lust att käka lunch med mig sen 23:30 på natten? Därför att han har nattjouren.
Ja,
gärna, säger hon. Så då ses vi en trappa upp vid The Vending Machines där uppe, liksom i konviniatomaterna. För att det är lite mindre folk där. Så sitter hon där och väntar. Han kommer 10 minuter för sent, för han är ju läkare. Sen börjar hon flirta med honom och så brutalt. Den här typ så här Alireza-snubben liksom. Ja. Så här, lite små, rund, jävligt osexig kille som liksom bara Diana börjar tokflirta med honom. Och där börjar man så här som tittar, vad fan vad är det som händer här i den här serien? Liksom. Och hon frågar om inte han vill gå på bio med henne. Han bara, du kan väl inte gå på bio? Jo då, jag kan gå på bio. Så, så går de och ser Apollo 13. Och han bryr sig om filmen. Han, du, så här, han fokuserar på filmen, inte på henne. Nej, han är så här uppslukad av hur det ska gå för Tom Hanks i rymden. Och, trots att hon sitter och lutar huvudet mot honom. Hon är så, det är så här, har du sett den, har du hört den här Hassan-sketchen Roffes morsa?
Ja, att hon är så gränslös.
Ja, nej, att hon är så otydlig. Hon är så otydlig. Så att hon gned sitt sköte mot mitt ansikte. Vad vill hon? Så. Ja.
Så är det,
så det är den dramatiska strukturen på det här avsnittet. Så här, hur...
Men när jag hör dig berätta det så känns det ju så här... Det känns ju som en väldigt så här våghalsig väg att gå manusmässigt. Om inte det här, alltså att man vet att hon hade ett förhållande med han, heter han Duddy?
Duddy Al-Fayed, ja.
Ja, just det, som bara son till han som ägde Harrods, eller hur?
Exakt.
Ja.
Han köpte ju tydligen Harrods, enligt serien köpte han i Harrods för att bli accepterad av britterna.
Ja.
Han ville komma nära drottningen. Då köpte han Harrods.
Ja. Men så det vet man ju.
Ja.
Men just att hon skulle börja liksom flirta med någon så här lite så här rultig liksom läkare. Men det känns ju som en väldigt våghalsig väg att gå liksom.
Men jag tror att de är på väg mot Dodi, därför att i avsnittet så påstår de att hon hade en soft spot för män från Pakistan.
Okay.
För det är också en BBC-journalist som försöker få en intervju med henne, och han är också från Pakistan, vilket är delvis, inte bara, men delvis en anledning till att de får den. Så de har liksom byggt något sånt, det så känns väldigt så här ett rederiet bygge plötsligt i den här fantastiska serien.
Men känner du att det är liksom det drar åt, känner du att tidigare, ja, men allting är så här satt.
Ja.
Och sen så fram till, så nu känner du att det inte gör det, eller?
Ja, verkligen.
Ja.
Det är, man åker ur som fan.
Ja.
Och hon tar med honom hem till Kensington Palace på lite te och frågar hur en hjärtoperation går till. Då säger, var sitter hjärtat, frågar hon. Då pekar han inte på sig utan på henne.
Ja.
Och lägger handen då, trycker in handen mellan hennes bröst för att känna på hennes puls. Det är fortfarande för honom i det här, han har fortfarande inte fattat. Nu är det han som sätter, men hon håller ju den emot sig. Och sen så frågar hon, ska jag inte få en rekorderlig kyss, en avskedskyss? Då säger hon nej, vad ska du med mig till? Jag är en tjock 45-årig läkare, du är drottning. Du är en superstjärna. Hon säger så här, men jag är bara en vanlig tjej som står framför en kille.
Tänkte hon så här, fan, Notting Hill var ju en jävligt populär film. Ska vi köra det?
Ja, då kör vi igen. Notting Hills spåret helt och hållet. Helt utan Notting Hills charm.
Och vi måste också göra den här scenen när den här 45-årig läkaren öppnar dörren iklädd någon slags fula kalsonger och gör något så här. Står och spänner sig inför paparazzi-pressen. Det gör vi. Det kan bli en jävla comic relief. Men fan vad märkligt.
Ja, det är så konstigt. Dikeskörningarnas dikeskörning.
Ja.
Hela den här säsongen har varit en lång, långsam dikeskörning.
Oj då. Men kan du märka några liksom skillnader i övrigt? Så här, liksom, är manusteamet samma eller vet du inte?
Det vet jag inte, det antar jag att de är.
Ja.
Men jag tror att de är mer försiktiga ju närmare nutid man kommer. Nu
det
de
låter ju inte som...
tassar runt Dianas död och 97, det här är 2 år tidigare.
Ja, men det låter ju inte som att de är superförsiktiga då.
Ja, men det är någonting. Och sen då, de har ju också haft en otroligt komisk erotisk båge med Philip. Alltså, för de har ett par vänner, nära vänner. De är gudföräldrar till en kvinna. Eller om det är gudföräldrar till ett pars barn. Mm. Och det här barnet dör av leukemi. Och då tar sig an Philip an mamman där. Som är en kvinna i 40-årsåldern. Och han är i 70-årsåldern. Och hon är intresserad av gamla fyrspannar. Såna här gamla träkärror liksom. Mm. Och har en gammal fyrspann på tomten. Och den... rustar han upp.
Mm.
Det är också sånt där liksom musikaliskt collage hur man rustar upp ett fyrspann. Det är också så jävla så här, som taget i Sagan om ringen. Jättekonstigt.
Okej, så prins Philip engagerar sig i det där personligen då?
Ja, och sen så kör de fyrspann. Och då, det är ju inte heller, det osar ju inte liksom Emanuel-film om fyrspann.
Mm, nej, men alltså det är någonting...
De kör det, det uppstår någon form av erotik där också med liksom han ger henne tömmarna.
Jag tycker det osar lite Emanuel.
Om, ja.
Alltså häst, alltså droska häst. Sant.
Men då ska man, det ska man skir, en skir sån här tvåvagn med en liksom vit häst framför, inte fyra ardenners.
Nej.
Som drar en fyrspann som är liksom ett, så nära en dyngkärra du kan komma liksom.
Nej, nej.
Det är inte det
beror på, men det kanske säger mer om dina sexuella preferenser.
Ja, och dina.
Ja, nej men fyra ardenner.
Jag tror att Emanuel är en karaktär i Rasken.
Nej men fyra ardenner hästar och en varför börjar jag hosta så här nu? Är det en är det sätt för min kropp att signalera att jag måste stoppa mig? Nej men jag vet inte vad jag ska säga.
Ja, men det är i alla fall det är också så att jävligt djärvt grepp.
Mm. Mm. Men hela den här läkarbågen och tycker jag ändå liksom andas lite grann att de ändå tar ut svängarna något ju.
Som fan.
Ja. Så det är inte så att de tassar på sock.
Nej, de bara tassar inte, men det är någonting med att de väljer mindre plausibla vägar ju närmare.
Men är det så att det blir det så crazy så att det nu blir det min fars?
Liksom. Det känns som att det blir nu en tydlig fiktion.
Ja.
För när vi pratar om liksom scenerna mellan Winston Churchill och en ung Elisabeth, då är det så här, ja det är som att jag var där.
Ja.
Så här var det nog när första gången som hon tog emot Winston Churchill eller när han blev premiärminister under hennes. Efter att Anthony Eden hade avgått så kommer han tillbaka och då lär han henne liksom hur det funkar. Mm. Så här. Och på hans dödsbädd så kommer hon att tacka för ett gott mentorskap. Mm. Det har säkert inte hänt.
Nej.
Men det känns det liksom försiktigt. Det finns ett helt otroligt briljant avsnitt som handlar om en porträtt som målas av Churchill. Han beställer ett porträtt. Och det målas och sen så bränner han upp det för han tycker att det är för pluffsigt och jävligt. Och det är enligt legenden ett av de bästa porträtt som har målats av Churchill.
Mm.
Det är ett jättebra avsnitt. Så här. Det känns så här varuhuset slash rederiet slash maktkamp på Falcon Crest.
Med tanke på att hon blev ihop med en kille som ägde Harold så var det ju typ varuhuset.
Den snubben är ja exakt. Det är sant. Är skärp. Har de skärk?
Har ni skärk på Harrods? Ja, men det finns ingenting vi inte har på Harrods. Alltså, vill du köpa ett fyrspann och ge bort till din svärfar så har vi ju det. Du kan vill du se den här hästavdelningen?
Det är roligt att de har en fyrspannsavdelning. Det är två stora fyrspann. Ja, nej, men det är ganska svårt tycker jag att prata om en tv-serie som du inte har sett. Men jag tror ändå att du har en bild av hur de har liksom börjat. Och det är ändå production value. Det är liksom det är dyrt gjort.
Ja.
Det är också en annan jävla märklig scen i det här avsnittet. När hon är ute, hon rör sig helt fritt själv.
Mm.
Trots att hon är så påpassad så åker hon runt en liten Audi i London. Och så vet jag för det så får hon problem med bromsen. Bromsen tar inte.
Mm.
Och då blir det så panik och kör genom någon korsning. Det blir nästan en actionscen. Ja. Och sen så funkar bromsen igen bara. Det är väl någon slags foreshadowing av, för då hon blir jagad av journalister.
Ah, okej. Okay. Intressant.
Ganska.
Men ska vi då tipsa om att man kan se säsong 1-4 av The Crown i alla fall?
Ja, det tycker jag. Ja. Det är bra skit. Sen säsong 5 är mindre bra.
Ja. Vad vill du tipsa mer om?
Jag vill tipsa om att nu är faktiskt min nya Knyckersbok klar. Mm. Som är en Knyckers och Silverpokalen. Den kommer inte förrän i slutet på mars.
Nej.
Men jag känner att det är dags att börja få igång ett snack.
Ja, verkligen. Ja. Och sen, Knyckers och Silverpokalen, den ska man kanske så fort den kommer upp som förhandsbeställning på Adlibris.
Då klickar du på den. Det vore schysst om den fick bli riktigt förhandsbeställd.
Mm.
Sen vill jag också tipsa om Oslipat pratar om litteraturen i Uppsala den 8 februari. Det finns ju andra Oslipat kvällar.
Just det, men det är bara en Oslipat kväll så där du är konferenserad.
Ja, och jag låg faktiskt sömlös i natt och tänkte ut olika saker som jag skulle säga.
Mm. Kul.
Och så skrev jag upp dem och sen vaknade morse och kom på det ska jag inte säga.
Okej, men då har
processen igång.
Då har du i alla fall testat det.
Mm.
Men det är ändå bra att skriva upp det man kommer på natten tycker jag.
Så bra.
Ja, ibland så vaknar man och säger så här, men ja, en av sju var ändå helt okej.
Exakt, men det här var bara bort.
Ja.
Men nu är det ute i systemet.
Ja, jättebra. Ja. Och då är det roliga komiker i Uppsala den 8 mars. Det är roliga komiker som K. Svensson, Kalle Lind, Elinor Svensson, Anna Hultman och Filip Andersson. Och du kommer hålla i det, presentera komikerna och ha forskarsamtal med Jesper Olsson och Alexandra Borg.
Japp.
Litteraturvetare och väldigt briljanta personer. Mm. Det kan man gå på, och så finns det en massa roliga kvällar på oslipat.com. Gå in där och botanisera och klicka er in till just er stad och er föreställning, det som ni gillar. Så är det med det.
Ja. Välkomna tillbaka nästa vecka. Jag vill säga en sak till. Och det sa vi i början, men det var så flamsigt. Men om du gillar den här podden och vill stötta den ekonomiskt, då går du in på patreon.com/4meter och så bestämmer du själv hur mycket du ska stötta oss med per avsnitt.
Det ska jag göra.
Tack för den här veckan då, Fritta.
Ja, men du, tack själv. Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.